Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta, men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja, då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja, då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
Och jag tänker ju, de gånger jag har lämnat politiken, så har jag ofta känt mig frustrerad. Därför att då blir man en sån där som sitter och tycker till vid sidan. Och jag har så svårt att nöja mig med det.
En solig majmorgon på Mariaberget. Först smyger pressekreteraren Jessica in på gården och fotograferar det japanska körsbärsträdet som står i full blom. Sen, 7 minuter före utsatt tid, kommer Jonas Sjöstedt och de knackar försynt på till ateljén och ber om ursäkt för att de är tidiga. Ja, det är kanske vår allra mildaste partiledare som tackar för sig. I januari gick Vänsterpartiet ut med nyheten om att Sjöstedt inte kommer att fortsätta efter kongressen i år. Den har förvisso flyttats fram till hösten på grund av coronapandemin, men det är en märkbart avslappnad 55-åring som med en skvätt mjölk i kaffet slår sig ner vid mikrofonen för att spela in Värvet avsnitt 415. Hur är läget för och med Jonas Sjöstedt?
Med mig är det bra. Alltså i den meningen att jag är frisk och min mamma är frisk och mina svärföräldrar är friska. Och jag gör saker som jag tycker är väldigt meningsfulla och viktiga och som jag vill göra. Samtidigt tycker jag det är en väldigt dyster tid. Och det är svårt att inte påverkas av all sjukdom och all död runt omkring. Man börjar ju höra talas om bekantas bekanta som går bort och som är sjuka. Och jag tänker på alla de som, ja, som dör ensamma till exempel, som inte får dö med sina anhöriga och så. Och det är ju väldigt smärtsamt tycker jag. Och sen alla som ser sina livsverk upp i rök. Småföretagare som går omkull. Människor som trodde de hade trygga jobb som bara försvinner över en natt. Så jag tycker att det är en mörk tid, det jag har klart mig bra.
Mm. Det där är ju intressant, du som ändå rör dig i maktens korridorer så att säga. När förstod du vidden av vad vi stod inför?
Jag tror att jag förstod det relativt tidigt. Man förstod ju inte omfattningen på det. Men jag är i den märkliga situationen att jag har min familj i Vietnam. Mm. Och till Vietnam så kom smittan tidigt med kinesiska turister. Och åtgärderna var väldigt snabba och väldigt kraftfulla. Så någon vecka där så levde jag en parallell verklighet och allt var som vanligt i Sverige. Men i Vietnam så höll allt på att stänga ner och barnens skola stängde och annat också. Men sen var det ju när man insåg vad som hände i Italien som man sa att det här kommer nog komma till oss. Mm. Och det här kommer att bli långvarigt och det kommer att bli väldigt besvärligt. Och någonting som de flesta av oss aldrig har upplevt förut. Mm.
Vad tänker du om regeringens och FOMs insatser under coronakrisen?
Jag tänker att det är en extremt svår situation där man inte riktigt vet hur viruset funkar och vad som är framför en. Och inför det så är det svårt att vara tvärsäker. Jag tror inte vi kommer att veta förrän i efterhand.
Finns det något slags nyansskillnader om du hade varit statsminister? Hade du agerat annorlunda i någon form?
Ja, det är klart att när det gäller hur man hanterar människors kris i det här, så hade det varit skillnad. Jag ser ju till exempel hur äldreomsorg och sjukvård i Sverige, trots att alla nu ser hur otroligt viktiga de är, står inför massbetydliga neddragningar och uppsägningar. Helt orimligt. Och där tycker jag att regeringen gör fel. Som inte ger, alltså, vi är nästan i ett läge där det finns hur mycket pengar som helst till företag. Och jag säger inte att det är fel att stödja företag, för det är nödvändigt på många sätt. Men där väntar neddragningar för de som verkligen står i frontlinjen inför det här. Ja, det är också så att man vaknade för sent när det gäller äldreomsorgen. Det dör väldigt många på våra äldreboenden. Och där finns det stor anledning till politisk självkritik.
Är det inte lite intressant att det har blivit synonymt med att vara liksom höger, att ifrågasätta Tegnell?
Ja, jag tycker också det där. Man kan ju tänka sig att högern skulle vara mer... Ja, den är ju på ett sätt mer auktoritär. Man ska lita på myndigheter och ha mer repression, eller man ska säga. Men det är på något sätt vänstern som är den som säger att nu ska vi agera kollektivt, lita på myndigheter. Det är en tid att hålla ihop och kanske vänta med en del kritik tills vi vet bättre. Medan det parti som kanske har stuckit ut är ju Sverigedemokraterna, som har försökt att driva lite populism där, men det har väl inte gått så bra, ärligt talat.
Nej. Vad tänker du om Löfven så här långt?
Jag har ett kluvet förhållande till Löfven. Jag har stor respekt för personen Stefan Löfven. Vi umgås inte särskilt mycket eller så. Och på inget sätt privat. Men jag har alltid tyckt att han var en sympatisk person som på något sätt gör sitt bästa i svåra situationer. Politiskt så har ju Måren förstått att det finns inte mycket vänsterpolitik där. Han trivs rätt bra med att gå åt höger, och det har varit hans plan hela vägen. Mm. Att gå den här vägen. Och där är vi oeniga. I politiken. Men det är två olika saker. Jag tänker på den här krisen att jag jämför mig ju inte med att vara statsminister. Det är något helt annat än att vara partiledare. Men jag kan ju se lite grann hur det är på närmare håll. Och jag har en respekt för arbetet. Att gå upp tidigt på morgonen. Att alltid läsa på. Att jobba stenhårt. För det man tror är sitt lands bästa. Det har jag en respekt för. Och jag är övertygad om att det är det som Stefan Löfven försöker göra.
Mm. En tidig fråga i en intervju med dig just nu måste ju nästan bli... Nej, du hade ingen gissning.
Nej.
Har du slutat slå din fru?
Jag har ju aldrig någonsin slagit min fru. Och det där är ju ett klassisk retorisk fråga.
Ska vi ge en bakgrund bara?
Ja, nej men ja, det, ibland går ju liksom svallvågorna höga på sociala medier. Mm. Och ett klassiskt retoriskt knep det är att skuldbelägga någon redan i frågan. Mm. Precis som man gör med frågan, har du slutat slå din fru? Säger du ja, då har du slagit henne. Säger du nej, då slår du henne. Mm. Du kan bara svara fel. Mm. Och för det mesta så låter jag sånt där trams rinna av. Men så fick jag en sån där retorisk fråga. Om jag har du tagit avstånd från det här avskyvärda? Någonting som jag aldrig har försvarat. Någonting som jag ogillar djupt. Och någonting som jag redan tagit avstånd ifrån. Det är ju en har du slutat slå din fru? Fråga. Och så för en gångs skull så tänkte jag, jag svarar, har du slutat slå din fru? Mm. Och sen händer det här märkliga att personen säger, blir jätteupprörd och inte förstår att det är en retorisk fråga som bara speglar.
Ja, ja. Han låtsades i alla fall.
Ja, han låtsades. Sen har han själv använt samma metafor tydligen.
Ja, för 3 år sedan.
Ja, och det, jag tycker det kanske är debatten när den är som sämst. Det medvetna missförståndets debatt.
Mm. Rickard Herrej pratar om nu. Att det finns så mycket hat på sociala medier, det kan man ju se då liksom i just den här debatten. Om man läser ner i trådarna så att säga, så blir det brunare och brunare åt ena hållet i alla fall. Och kanske mörkrödare åt andra. Men vad tänker du om det här hatet på sociala medier?
Nej, det är ju sorgligt och destruktivt för den politiska debatten. Och det är att många vanliga människor går ju inte dit. Man vill inte beröras av sånt. Man vill inte bli utskälld av personer som man inte känner och som är anonyma för sånt som man inte har sagt och så. Men det finns också mycket kärlek på sociala medier. Mm. Och det, jag skulle säga att det finns mer kärlek och mer hederlig debatt och åsikter. Och jag brukar ganska osentimentalt blocka alla som ljuger eller är rasister eller sådär. Jag tycker inte de kan, behöver inte profitera på mina sociala medier. De får hålla på sina egna 2 följare och brottas med dem.
Du har någon gång, jag lyssnade på någon intervju med dig där du, med risk för att lägga ord i munnen på dig, men att problemet med politiken idag är att det finns för få politiker.
Jo, men så är det. För få som vill vara politiker. Och för många tror jag som tvekar. Man ser att man skulle vilja. Med klimatproblem och välfärden och ojämlikhet och allt sånt där. Men man undrar om det är värt det. Mm. Om det finns en form för en själv. Och de flesta människor trivs ju inte med elakheter och medvetna missförstånd. Men jag tror att man också ska se att det är kanske 1000 personer som håller igång med hatet i Sverige. De är väldigt aktiva. Och väldigt uttänkta och väldigt organiserade. Men de är lite skärv av debatten egentligen.
Och du har blockat alla 1000?
Jag är uppe i 3000 nu tror jag.
Oj, okay.
Alltså, från början hade jag dåligt samvete när jag blockade. Tänkte, men sen, de försöker baka snålskjuts på mig och sprida massa rasistisk dynga utan att kunna stå för vilka de är. Mm. De får blockas. Ut med dem.
Jag tror att det var Lina Thomsgård som gjorde en ganska fin bild av sociala medier, att man ser det som sin, alltså ens Twitter då, som ens lägenhet till exempel. Och ifall någon knackar på och har en jätteful brun hörnsoffa som den ska ställa in mitt i ett rum, det vill man inte ha.
Nej.
Då får ju den personen stanna ute i hallen med sin
hörnsoffa. Jag brukar tänka det som att det är en människa man möter på gatan. Och är det en människa som skriker någonting lögnaktigt åt mig, ja, men då går jag ju därifrån. Mm. Jag lägger ingen tid på det. Är det en människa som vill prata med mig men vägrar säga vem den själv är? Ja, för mig är det som hyfs. Även om man tycker helt olika sätt. Jag heter Jonas, men jag tycker det här om vad du gör. Ja, men då struntar jag i det. Och jag försöker följa ungefär samma regler. Sen kan man vara, jag har ett par på Facebook som är urborgerliga. Men de har en schysst ton. De är oense med mig nästan allt. Men de får vara där. Därför att de är ute efter en politisk debatt.
Du är 55, ser det ut som, när du kliver av. Vad gör den tanken med dig?
Jag tänker ju att jag har 10-15 år till att jobba och göra kul saker. Och jag vet ju inte riktigt vad jag ska göra, mer än att jag ska flytta till Vietnam. Mm. Och jag tycker att det finns någonting väldigt... Det finns något otroligt lockande i att gå från ett liv där min kalender sträcker sig inte bara månader utan år framöver till att tänka att nu kan jag nog välja lite grann själv vad jag vill göra, för att vad jag vill arbeta med, hur jag vill försörja mig, och att det kanske kan vara något helt nytt som jag aldrig gjort förut. Jag tycker det känns jättebra.
Mm. Blir det fik?
Jag tror att det kan bli fik, åtminstone på deltid. Nu är det ju så att även i Vietnam så är det ju en ekonomisk kris. Alla turisterna är ju borta. Fiken slår igen.
Mm.
hur det kommer att se ut när jag kommer dit någon gång, förhoppningsvis då före jul i år. Jag har inte en aning om.
När vi såg sist så pratade du mycket om bakning. Mm. Är det fortfarande ett intresse för dig?
Det är det, men man bakar ju inte åt sig själv.
Nej, och du har ingen familj hemma längre?
Nej, jag har haft barnen här ett tag.
Okay.
För att när skolan var stängd i Vietnam. Men nu är de tillbaka och ska gå i skolan, för den öppnar igen. Och på jobbet så jobbar ju alla hemifrån, som man ska göra. Och stå där och baka bröd till sig själv. Nej, det gör
jag
inte.
Nej, jag fattar. Mm. Så nu köper du bröd?
Ja, eller yoghurt kanske.
Men i stort då, vad tänker du om det politiska landskapet över den här perioden? Hur har det förändrats under de åren?
Jag har en ganska kluven känsla till det också. Ena sidan känner jag att vi i vänstern har blivit starkare. Vi är många fler och vi har fler röster. Och vi har kunnat också höras, tycker jag, på ett bättre sätt i debatten. Men Sverigedemokraterna har ju vuxit ännu mer. Och jag tycker, för mig har det varit en sorg att se den här intoleransen välla fram i Sverige. Hatet, föraktet, hånet mot människor som har flytt till exempel och så. Jag tycker att det har förgrovat politiken och intoleransen har spridit sig. Jag har gott hopp om att det där ska vända. Och jag tror på ett märkligt sätt att den här krisen kommer att göra att människor omvärderar vad som är viktigt. Det är faktiskt så att i slutändan så är det sammanhållning, solidaritet, organisation. Att människor betalar sin skatt så att folk i äldreomsorgen får sin lön. Att man hjälps åt. Det är det som gör att ett samhälle funkar. Man har ju kunnat se det historiskt att kriser kan leda samhället åt väldigt olika håll. Jag tror inte man kan liksom sätta likhetstecken mellan 30-tal och nu eller efterkrigstid och nu. Men några av de bästa perioderna har kommit ur svåra lägen. När man har byggt upp välfärdsstater, när man har lyft människor ur arbetslöshet och fattigdom, när man har gjort stora reformer. Det kan vi göra nu också.
Mm. Om jag skulle fråga dig vem du helst ser som din efterträdare, så kommer du inte svara på det, va?
Nej, det kan jag inte göra.
Nej.
Tyvärr, alltså, jag får ju den frågan. Och det viktigaste egentligen är att det är av respekt för de som ska utse min efterträdare. Det är partiets medlemmar. För skulle jag gå ut och säga, den här personen är bäst. Skulle jag göra det, då skulle jag gå ut och föregripa deras beslut. Och det ska inte jag göra. Utan det är faktiskt deras sak. Och det kan hända att de väljer att gå en helt annan väg än som jag gått under de här åren. Men då är det medlemmarnas val.
Mm. Om du inofficiellt har en favorit, så att säga, vet den personen om det då?
Det kan jag inte heller säga.
Okay.
Jag vill hålla mig borta från hela det ämnet. Ja. Därför att det vore att föregripa beslutet. Och jag tycker att det ska en ordförande inte göra.
Så du har inte tagit Rosanna på axeln och sagt, jag hejar på dig även om jag inte får säga något?
Nej. Utan jag försöker vara extremt noggrann med hur jag hanterar det här.
När exakt är det nu då du avgår? Det skulle ha varit i maj.
Ja, vi har skjutit upp den här kongressen då vi väljer ordförande och gör en del annat till månadsskiftet oktober-november, alla helgon och helgen. Då hoppas och tror vi att vi är ute ur coronatunneln, att vi kan samlas.
Vad brukar man få av partiet när man avgår?
Ja, man brukar få en present. Jag tror min företrädare fick en elcykel.
Ja.
Så att kanske någon vedklyv eller vedcykel eller någonting. Jag vet inte vad man får.
Guldklocka? Nej.
Nej, jag tror inte det är riktigt det vänsterpartigrejen med
Nej,
guldklocka.
Nej, det kändes inte så. Nej. Har du en guldklocka?
Jag har faktiskt ingen armbandsklocka alls. Jag ärvde en klocka efter min far. Den har jag. Det är som ett minne av honom. Men annars kollar jag på mobilen, jag vet vad klockan är.
Ja, men du har inte pappas klocka på dig idag?
Nej, jag brukar inte ha armbandsur längre. Men jag har kvar den och kommer nog alltid ha kvar den.
Mm. När du väl tackar för dig, så att säga, då är tanken att flyttlasset ska gå till Hanoi?
Så är det. Och min tanke, den bild jag haft framför mig hela tiden, det är att jag ska ta färjan till Helsingfors och sen tåget genom Ryssland och genom Uzbekistan och genom Kina. Men nu är alla gränser stängda.
Mm.
Och jag vet ju inte om de hinner öppna igen. Så vi får se hur jag åker. Men ja, då åker jag till Hanoi.
Ja. Men och den resan, hur lång tid hade den tagit?
Jag hade tänkt att ta en månad på att åka. Och det finns en del platser som jag liksom har drömt om att se. Som jag tänkte se på vägen.
Vilka då?
Ja, faktiskt framförallt Samarkand och Bukhara och Nukos och kanske Urs och Kashgar och så. Sidenvägen. Ja. Där har jag aldrig varit.
För jag antar att du ska väl ha med lite grejer också hemifrån, nej?
Alltså det är, familjen är ju redan där och mycket av mina grejer är där, så att jag har nog bara en ryggsäck.
Jag antar att du har varit ett antal gånger i Hanoi redan.
Mm, jag har varit det flera gånger.
Vad är det för plats?
Hanoi är en växande asiatisk storstad som förändras från månad till månad. Små fantastiska gränder där man har lokala matmarknader och små butiker, får ge plats åt enorma skyskrapor, tunnelbana och motorleder. Stan har växt från någon miljon till uppåt 10 miljoner invånare. Och det är en otrolig aktivitet och folkliv. Människor som klipper sig på gatan, köper kokosnötter, får grejer lagat. Men en väldigt vänlig storstad. Trafiken är helt manisk. Man liksom, i början kommer man inte över gatan, men sen är det bara att gå rakt ut. Liksom motorcyklar och mopeder överallt. Men jag har lärt mig tycka väldigt mycket om Hanoi, för att vietnameserna är så, de har sån integritet. De är aldrig, upplever jag, som påflugna eller besvärande eller sådär. Men frågar man dem så försöker de alltid hjälpa till och är vänliga. Väldigt värdighet tycker jag folk har i Vietnam.
Hur trivs din familj där?
De trivs bra. Mina barn går ju i skolan där.
Privatskola?
Nej, det är en internationell skola som är driven av FN.
Okay.
Sverige var med och startade den en gång i tiden. Så ja, det är väl någon sorts blandning kanske. Mm. Ja.
Men den här tanken om att du skulle starta café, är det liksom lite en metafor för ett nytt liv?
Ja, men det är det nog. Och kanske en dagdröm ibland. När man är på väg hem från ett möte långt bort och sitter på tåget, tänker man har haft ett. Men det finns, jag vet inte alls vad jag kommer att göra. Jag tror jag råkar säga det någon gång och sen vandrar det iväg. Mm. Men jag tänker så här att det är lätt när man bor utomlands att leva ett expatliv. Mm. Där man har det ganska bekvämt, man umgås med andra utlänningar. Men jag skulle verkligen vilja jobba någonstans där jag jobbar med vietnameser.
Nu kan man väl också kanske tänka sig att det är någon slags övergångsperiod att du blir lite hemmaman och så, eller?
Jo, nej, men vi har ju haft en deal, jag och Ann, genom åren. Att vi delar på vem som täcker upp för den andra. Och hon har ju stått tillbaka för mig i flera år när jag varit partiledare. Trots att hon har haft ett otroligt krävande jobb och jobbat hårt och så. Det är klart att det är min tur att ta föräldramötena och loven och se till att så grejer funkar och att man kommer iväg till optikern eller vad det nu är för någonting som ska göras. Och det har jag, det tycker jag är självklart och det har jag ingenting emot alls.
Finns det en bucket list?
Ja, men det gör jag ju på sätt och vis. Alltså jag har ju jobbat, jag är ju mitt uppe i att vara partiordförande och helt fokuserad på det och kommer att vara det fram till slutet på hösten. Men det är klart att det finns massor med saker som man vill göra. Mm.
Så som?
Ja, men både att jobba mer normala timmar och få prova helt nya saker. Att få jag tycker det finns en torftighet med den här sortens liv som är att politiken tar så mycket tid. Man lär sig så mycket intressant och så. Men man hinner inte se de där filmerna och läsa de där romanerna som man har tänkt sig. Kanske man aldrig gör fullt ut, men lite mer sånt också. Mm.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den, men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Jag tänker att ditt liv som partiledare är så fruktansvärt strukturerat. Jag menar, här intill sitter din pressekreterare och ser till att du kommer i tid då. Eller ja, det gör du väl av dig själv kanske. Men alltså att du hela tiden har folk omkring dig som berättar för dig vad du ska göra och tycka och säga och så vidare. Hur är det liksom att kliva ur det?
Jag tror att det är omöjligt att veta på förhand. Jag tror att det är svårt för väldigt många. Jag tror att det bästa man kan vara det att vara medveten om att det kommer att bli svårt. Och att man inte kommer att vara efterfrågad alls på samma sätt. Och att man inte ska blanda ihop sin politiska roll och sin person för mycket. Man måste inse att jag var intressant för att jag var partiledare. Det var i huvudsak inte för att jag är Jonas. Och sen har man massa vänner och så ändå. Och jag tror att den här medvetenheten är viktig. Och jag tror på ett sätt att det är bra att göra något helt annat. Att skaffa sig något nytt projekt och göra någonting annat också. Och att inte försöka hänga kvar med ett halvt fot i liksom det gamla.
Vad har du för vänner?
Jag har ganska många vänner. Det är sådana jag har haft kontakt med sen jag gick i skolan. Som jag har. Jag är otroligt nära min bror. Jag tycker att det är inte lika lätt att få nya vänner när man blir äldre. Det tror jag handlar om hur man lever och sånt där. Men jag får en del nya också. Så att jag har varit ganska noga med att vårda mina vänskaper så gott det går. Även om man inte träffas ofta. Och ja, det känns bra.
En diskussion som jag har blivit allt kanske mer tongivande, eller vad man ska säga, under senare år är ju det här med parallellsamhällena och de utsatta områdena och så vidare. Vad är liksom din vision, vad är ditt recept för att få bukt med det där?
För mig handlar det om klass och jämlikhet. Några saker är helt avgörande. Att vi har likvärdiga skolor där människor får lika bra utbildning oavsett var man bor och där människor möts i skolan. Helst en statlig skola utan vinstintressen. Det är inte så konstigt. Titta på våra grannländer, så är de mycket närmare det än vad vi är. Vi har valt en sämre väg än vad de har gjort. Det handlar om inkomstskillnader. Människor bor ju där de bor på grund av att de har lite pengar eller mycket pengar. Och ökar inkomstskillnaderna så ökar de här klyftorna. Det handlar om möjlighet att ha trygghet. Alltså du får inte ett förstahandskontrakt om du inte har ett fast jobb på många ställen. Det är liksom så praktiskt på många sätt. Och det fina är att vi har ju löst det här förut. Vi vet ungefär vad man ska göra för någonting. Vi kommer bygga massor med bostäder. Och då kan man faktiskt planera en stad. Så att städerna är mer blandade. Så man bygger in kollektivtrafik och arbetsplatser från början. Jag var i Wien här om sommaren när vi tog luffan med familjen. Det är en stad där man nästan knappt har någon bostadsbrist. Och där är man väldigt lite segregation. Därför att man har valt att bygga hyresrätter som folk har råd med. Klart vi kan göra det också.
om du hade då fått bli statsminister och liksom gjort något slags miljonprogram nästan, då hade vi inte haft någon brottslighet i Fittja.
Alltså det är inte så enkelt. Det är inte. Och vi har alltid haft brottslighet mer eller mindre i Sverige. Sen är det till stora delar en myt att den generellt ökar. Men brottslighet har också alltid haft lättast att få fäste där många lever utan trygg försörjning, dåliga familjesituationer, fattigdom. Det är ju ingen slump att de kriminella gängen kan rekrytera bland en viss grupp killar i Sverige och i hela världen att det ser ut så. Och det är ingen ursäkt för brottslighet, för någon sån finns inte. Brottslighet är liksom, och det drabbar också, brottslighet drabbar ju också människor i de här områdena väldigt hårt. Många är rädda och osäkra och så. Men ska man lyckas bekämpa brottslighet, då är det ju väldigt klokt att se till att killar klarar skolan. Mm. Att familjer får stöd. Att man inte bor i fattigdom. Att det finns en annan väg.
Ser du några politiska styrmedel för att få lite bukt på det här med den geografiska snedfördelningen med folk i Sverige helt enkelt? Alltså, Norrland håller på att utarmas totalt, förutom storstäderna då, eller ja, städerna som du bor i till exempel. Men, sådär. Men skulle man kunna lösa det här på något sätt, att man fyller Sverige uppifrån så att säga?
Ja, men jag tycker att man borde ha, alltså det är en av de stora lärdomar tycker jag också av flykting krisen som var 2015-2016, att det var ju, man kan säga, fattiga kommuner och stadsdelar som gjorde grovjobbet. Och skolor som redan hade det tufft, dit de flesta kom. Jag tycker man skulle behöva lite gammal hedlig centralstyrning. Man ska sprida ut över Sverige flyktingmottagandet, alla skolor ska ta emot nyanlända, men ingen skola ska ha 40% nyanlända. Jag tror att det vore mycket bättre för det man kallar integrationen. Och jag tror det vore mycket bättre för vilken sorts land Sverige blir. Att man faktiskt träffar varandra. Det förutsätter att man bygger hyreslägenheter även i de rikaste kommunerna och stadsdelarna och sådär. Och att man har liksom en tanke och en styrning av det här.
Men om all den lilla släkt som är här bor i Tensta och jag kommer hit, ska inte jag få bo där? Då måste jag bo i Vilhelmina?
Ja, i början får man ju bo dit man blir anvisad så att säga. Och jag tror också att om det fanns arbete och lägenheter på fler ställen, då skulle man också bo på fler ställen. Många väljer ju att flytta vidare i Sverige. Och det hänger ju på sånt som att det finns hyreslägenheter och möjligheter att göra det.
Min fördom om politik är ju att om man är inne i den så kommer man 85% av tiden känna sig ganska jävla frustrerad.
Ja, men det ligger en del i det. Att det bygger på kompromisser, ibland blir man nedröstad. Men jag tror man också ska ha en insikt om att det är genom att organisera sig med andra människor på lång sikt som man förändrar saker. Och det är ett långt liksom arbete tillsammans. Det är ganska kul att göra ihop också. Och meningsfullt. Och jag tänker ju de gånger jag har lämnat politiken så har jag ofta känt mig frustrerad. Därför att då blir man en sån där som sitter och tycker till vid sidan. Och jag har så svårt att nöja mig med det. Jag vill vara organiserad på något sätt med andra människor. Och man kan ju också vända på det sättet att titta på allt det fina och bra i vårt samhälle. Ja, men det är byggt upp av människor som har organiserat sig. Det är ju verkligen så bokstavligen som har kommit med idéer och liksom gjort de där sakerna. Och det gäller fortfarande.
Alltså om du fortfarande ska vara en så engagerad människa, då kan du inte driva fik?
Nej, man kan göra många saker. Och jag tror att jag kommer att fortsätta att vara politiskt aktiv på olika sätt. I samhällsdebatt och i organisationer och på olika vis. Men jag tror att det är klokt att gå mellan olika roller och olika perspektiv. Och att man ser saker på olika sätt beroende på var i livet man är någonstans. Och nu har jag varit mitt i det här liksom partipolitiken så länge. Jag tror det är nyttigt för mig också att kliva av det ett tag.
Men du, när vi pratade om ditt umgänge förut, det var liksom, du nämnde inga politiker alls. Har du inga polare där?
Jo, alltså, det har jag. Både i Vänsterpartiet och en del som har blivit mina vänner i andra partier också. Men de flesta av mina personliga vänner är utanför politiken.
Okej, okay. Men vem är din kändaste kompis?
Ja, vem är min kändaste kompis? En politiker som jag blev väldigt god vän med var Gunilla Karlsson som var biståndsminister och moderat. Mm. Vi satt i EU-parlamentet tillsammans. Och det var sån grej som att bägge våra farser dog, till exempel. Vi pratade med varandra och så och kunde liksom backa upp varandra. Så ibland är det ganska oväntat hur det är. Och jag tycker också att det skulle vara otroligt trist om man bara kunde umgå med personer som har samma politiska värderingar som en själv. Mm. Det skulle bli väldigt trångsynt.
Har du käkat lunch med en sverigedemokrat?
Utan att jag vet att det är en sverigedemokrat naturligtvis. Men, ja. Jo, men jag umgås inte med några sverigedemokrater. Jag tycker jag har en okej relation, alltså att man kan byta några ord. Jag tycker man ska bete sig hyfsat. Mm. Men det går inte att komma ifrån att det är en värderingsfråga. Jag menar att det som kännetecknar Sverigedemokraterna är rasism. Och jag har svårt för rasism, men jag har det.
Och Jimmy Åkesson är rasist?
Ja, så är det. Det går liksom ut på det. När det har kokat ner till en buljong så ligger rasismen kvar där. Det är alltid det handlar om. Jag tror också därför de är så helt av banan i det här läget. Det är svårt att skylla på invandrarna och de har inte så mycket att säga.
Apropå ganska oheta potatisar rent politiskt. Jag hörde ändå någon halvgammal intervju med dig där du fick försvara Vänsterpartiets hållning kring avskaffandet av monarkin. Står du fast vid den?
Jajamän. Mm. Jag tycker att vi svenskar ska ha rätt att välja vår statschef.
Mm. Men det där kommer inte du få uppleva, antar jag.
Nej, risken finns ju att den hänger sig kvar ett tag, monarkin här.
Ja. Hur är kungen privat?
Jag vet inte. Nej. Jag träffar honom bara i officiella sammanhang.
All right.
Korrekt.
Ja. Mm. Ni har haft det liksom trevligt på jobbet tillsammans?
Ja, jag träffade honom i utrikesnämnden till exempel, som han ju leder som ordförande.
Men du har aldrig varit på fest på slottet eller så?
Nej, jag har varit bjuden på någon lunch någon gång. Dels är jag inte inbjuden så ofta och dels är det kanske inte högsta prioritet heller.
Mm. Jag har hört rykten om att man får röka när man är på fest på slottet.
Ja, men det har jag något vagt minne av att det är så.
Ja, okej. Mm. Ja, och det har du sett first hand?
Ja, jag tror det i alla fall. Jag kommer bara inte ihåg. Alltså jag är så ointresserad av monarkin. Ja. Jag skäms att säga, men jag håller inte koll på vad de heter riktigt och sådär.
Okay. Spelar du spel?
Nej, jag spelar ju typ Ticket to Ride med barnen och sådär. Mm. Det gör jag, men...
Men du har inga mobilspel?
Nej, det gör jag inte. Jag har väl inte riktigt varit inne i gamingvärlden.
Var det du eller var det en kollega till dig som höll första maj-tal i World of Warcraft?
Jag gjorde det, men jag hade fast handledning av de som förstod hur det gick till.
Okay.
Så det var kul. Det var ju det enda demonstrationståg vi kunde ordna första maj.
Det var kul att ni gjorde det, tycker jag. Jag hade en gammal idé då när jag spelade det, när det begav sig för 10-15 år sedan, att jag skulle starta en stand-up-klubb i World of Warcraft.
Ja, det vore ju någonting.
Eller hur?
Ja. Men det finns, tycker jag, någonting väldigt häftigt med den där spelvärlden. Jag brukar åka på cosplay i Linköping.
Okay.
Och där är ju tusentals mest unga människor som liksom, det är en sorts blandning mellan spel och alltså rollspel och teater och liksom nörderi som jag tycker är otroligt tillåtande.
Mm.
Och också många, tror jag, som känner att de är går sina egna vägar på högstadieskolan och gymnasiet, så som får vara precis den de vill där. Det var några år sedan jag såg den världen och den tyckte jag väldigt mycket om.
Så att det kan finnas en framtid för dig som cosplayer?
Jag tvivlar på det, jag är nog... jag tror inte det.
Nej. Ja. Men du har inte varit utklädd när du varit där?
Nej, det har inte varit. Så har det inte varit, men det har varit väldigt fint att se.
Mm. Jag tänkte att jag skulle utsätta dig för ett nytt succémoment som har tillkommit sedan du var här sist. Och det är frågor du inte har fått förut. Är du beredd?
Ja.
Vilken är Spaniens absolut bästa stad i ditt tycke?
Granada.
Okej.
Okay. Alltså gränderna och barerna, det finns något otroligt unikt och så Alhambra på det.
Vilket Metallica-album tycker du är bäst?
Och ingen koll. Nej. Har det varit AC/DC jag har haft koll, men inte Metallica.
Okej, men då kan du få... Jag hjälper dig då. Vilket AC/DC-album tycker du är bäst?
Ja, men heter det inte Hells... Nej, Back in Black heter det, va?
Ja, det är en svart omslag, va?
Ja.
Ja. Det är inte dumt. Mm. Klassiker. Mm. Vem producerade det?
Det vet jag inte. Det är ju bröderna Young som driver bandet på något sätt. Sen var de bättre när Bon Scott var sångare, tycker jag.
Matt Lang.
Matt Lang, okej.
Okay. Mm. Ja, tror jag. Och storyn är väl att han åkte runt i ett år för att hitta rätt studio för trumljudet på den. Jag kan ha hittat på det. Det är möjligt att någon lyssnare hör av sig med en rättelse, och det får man gärna göra. Berätta om din mest älskade krukväxt.
Ja, min mest älskade krukväxt är någon sorts kaktus som jag har hemma. Som jag egentligen har vanskött under många år, men som blommar fantastiskt. Mm. Trots det här som jag fått utstå genom åren.
Det kanske är just vanskötseln som gör att den mår så bra.
Ja, 2-3 veckor utan vatten. Sen pysslar man om den lite grann och sen bara... Jag tror inte jag har gett en ny jord på ett par år. Mm.
Har du namngivet den?
Nej, det har jag inte gjort. Men jag börjar bli rädd om den nu. Att liksom se till att någon är där och vattnar den, inte jag där.
Hur länge har du levt med den?
7-8 år.
Okej. Okay. Mm. Fick du den från början?
Jag minns inte, men den är liksom min favoritblomma nu.
Ja. Jonas, där stänger vi succémomentet. Frågor du inte har fått förut. Hade du fått frågorna förut?
Aldrig.
Nej. Mm. Som en bonusfråga där skulle jag bara vilja veta, du som ändå har varit där en del, vad tycker du om Bryssel?
I början tyckte jag väldigt illa om Bryssel. Jag tyckte det var en ogästvänlig stad som man förstört genom ful arkitektur och motorleder. Mm. Sen hittade jag lite sådär undangömda stadsdelar och små torg. Och på slutet tyckte jag att det var rätt bra där. Man ska hitta rätt ställen.
Ja. Känner du också att de tar sin pommes frites på väldigt stort allvar?
Ja, och det är lite udda. Ja. Det är det faktiskt.
Ja. Men det är väl ändå trevligt?
Ja, men det är det. Ja. Sen är jag tror att de är, brysselborna är lite, kan jag förstå, distanserade. Därför att det är så mycket utlänningar. Det är liksom så mycket... Jag tror att de ibland känner att det inte är riktigt deras stad längre.
Mm. Känner du att vi, så jävla slöfråga till intervjuobjekt och säga om man har missat något. Men har vi missat något?
Jag tänkte att jag kunde läsa upp vår budgetmotion kanske. Nej. Nej, jag tycker att man blir väl aldrig riktigt klar, det är väl så det är med livet.
Ja. Vill du rekommendera något?
Ja, jag skulle rekommendera, det blir väl en sommar där man inte kan resa utomlands. Med liksom reservationen av att man ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, hur de nu blir, så tycker jag att man istället kan åka till fjällen.
Mm.
Svenska fjällen är fina. Och ja, om man inte har gjort det förut så kan man ta chansen att vandra runt där.
Hur är du med mygg?
Jag är nog ganska härdad.
Okay.
Jag är inte så besvärad av mygg.
Nej, vad skönt för dig. Har du haft det bra här idag?
Ja, det har jag haft.
Jag med. Mm. Då viker vi in hovarna för idag.
Ja.
Tack Jonas.
Tack så mycket.
Ja, och det går alltså fortfarande givetvis att följa Jonas Sjöstedt på Twitter om du inte är blockad, alltså. J. Sjöstedt heter han där. Men kolla framförallt in hans uppvärvning på Värvets Instagram. @varvet är namnet där. I veckan kommer minst ett Det dagliga Värvet, och vi som gör Det vanliga Värvet är jag, Kristoffer Triumf, Mattias Nordgren som trixar med ljud och logistik, och så Acast som ser till att just du får höra hela härligheten, hoppas jag att du tycker att det är. Tack för nu, hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri
den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.